CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det kommer några få avgörande stunder i livet då du måste göra uppoffringar, inte bara för din egen skull utan också för att ta ansvar för din omgivning, för dina medmänniskor och för vårt land.
Vi tror att sjukvårdsbehovet kommer att öka, inte bara den här veckan som kommer nu utan veckan efter och kanske veckan efter det också.
Den stunden är nu. Den dagen är här. Och den uppgiften gäller alla.
Årets påsk blir inte som vanligt.
Vi kan se på de stora akutsjukhusen att vi har viss viktig skyddsutrustning där vi bara har en dags framförhållning. Och det är egentligen oacceptabelt.
Det beror ju på att svenska hälso- och sjukvård, regioner och kommuner inte hade byggt upp några lager. Och då när vi har en så stor åtgång som vi har nu så tog de små lager som man hade slut väldigt snabbt.
Det här är ju ett av de största stödpaketen som någon regering har beslutat om någonsin.
Det här är en kris som vi aldrig har sett förut och ska vi undvika att många blir arbetslösa nu så behöver vi skjuta till ännu mer.
Jag vet att läget kan kännas tufft, men att följa myndigheternas råd är varje persons plikt, också din och min.
Här är ännu ett veckopanelens special om politiska och medicinska avvägningar när alla alternativ verkar mer eller mindre olyckliga. Kan det vara rätt att tvärstoppa näringsliv och nästan allt socialt umgänge om tusentals företag och kanske hundratusentals jobb stryker med? Eller är det möjligt att både rädda liv och Sveriges ekonomi på samma gång? Och är alla människoliv exakt lika viktiga att rädda? Hur ska en överlastad vård med både material och personalkris göra om respiratorer, läkare och sköterskor inte räcker till både 90-åringen och 45-åringen?
Ingen mer servering vid baren på restauranger. OS flyttas fram ett år och Indien i karantän i 3 veckor.
Liv, hälsa och jobb är hotade. Fler kommer att bli sjuka. Fler kommer att tvingas säga ett sista farväl till en älskad.
Det enda sättet för oss att klara av detta är att vi möter krisen tillsammans som ett samhälle. Alla måste ta ansvar för sig själv, för varandra och för Sverige.
Idag lägger vi fram ytterligare ett krispaket och fokus idag är på att stödja svenska småföretag och alla de jobb som finns i de svenska småföretagen.
Nu kan vi säga att stormen är här. Vi vet inte riktigt hur stark den kommer att bli, exakt hur den kommer att slå eller var den kommer att slå till. Men vi är mitt uppe i den och vi måste vara beredda.
Ja, välkomna till veckopanelen från Kvartal. Stormen är här nu, sa Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson i onsdags. Finansminister Magdalena Andersson och januaripartierna presenterade ett nytt stort krispaket för näringslivet i veckan. Socialminister Lena Hallengren har betonat varenda invånares ansvar för att klara krisen. Och statsministern var allvarsam, men på något vis ändå optimistisk i sitt tv-sända tal till nationen. Samtidigt vet vi att Sveriges regioner inte har hållit tillräckliga beredskapslager för munskydd, plastförkläden och respiratorer. Sjukvården hade inte resurser på lut inför en oväntad händelse som pandemin. Och det här leder till svåra avvägningar, beslut som handlar om liv och död, här och nu. Samtidigt som vi inte vet vad dagens beslut kan komma att kosta i framtiden. Fyra gäster i panelen som finns på fyra olika platser i landet. Barbro Westerholm är i en stuga på Landsort utanför Nynäshamn. Riksdagsledamot för Liberalerna, medicine doktor, chef på Socialstyrelsen på 80-talet och med stort intresse för etiska frågor. Välkommen Barbro Westerholm.
Tack för det.
Nils-Erik Sahlin i Lund, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet. Välkommen Nils-Erik Sahlin.
Tack.
Och Jan Hassler i hemmakontoret i Stockholm, nationalekonom, professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, har varit ordförande i Finanspolitiska rådet. Välkommen Jan Hassler.
Tack så mycket.
Och Måns Rosén, folkhälsoexpert, tidigare chef för SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och tidigare chef för Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen. Välkommen Måns Rosén.
Tackar.
Och du och jag sitter i din bostad på Gärdet i Stockholm. Det här är alltså veckopanelens special och vi börjar med era reflektioner om det här läget som Sverige och alla som bor här befinner sig i just nu. Att det är en kris, det är det väl ingen som tvivlar på, eller flera kriser kanske. Men vad är viktigast just nu? Vad säger ni, Barbro Westerholm?
Ja, för mig är det viktigast att vi bevarar den här grunden vi står på. De mänskliga rättigheterna, etiken, alla människors lika värde. Därför jag märker ju hur man idag ställer grupper mot varandra. Det andra som jag vill ta upp, det är ju att, som läkare, att rädda liv. Företag kan återuppstå, men avlidna människor har inte den möjligheten att återuppstå. Sen att Socialstyrelsens etiska principer, hur vården ska arbeta, att det förs ut ordentligt. För det blir ett stöd för alla de som har att ta svåra beslut i vården. Och sen det sista jag vill ta upp här, att tända hopp. Allt är så nattsvart nu. Men alla epidemier som världen har drabbats av har gått över. Det finns en framtid om vi tar kloka beslut. Vi har tålamod. Och bara en sån sak att tala om hur många som klarar sig från denna epidemi är en väldigt viktig uppgift för att tända ett ljus i tunneln.
Tack Barbro. Nils-Erik Sahlin i Lund, vad säger du?
Jag håller med om mycket av vad Barbro sa, och eller allt vad Barbro sa, och jag tror det är jätteviktigt just att vi bibehåller de goda idéer som finns i den rådande prioriteringsplattformen, det vill säga att vi ser på alla som lika värda i den här situationen och att vi satsar på vilka behov människor har. Att vi kommer i situationer här där vi kanske måste på ett eller annat sätt frångå de här prioriteringsprinciperna, det är helt klart. En annan sak som jag har tänkt på under de här tre veckorna det här har pågått är vikten av att kommunicera kunskap, fakta, evidensbaserat och så vidare. Det vill säga att man ger allmänheten en känsla av, de förstår att det som kommer ut är verkligen grundat i fakta. Och där har Folkhälsomyndigheten, tycker jag, gjort ett fantastiskt bra jobb, för att de har inte bara sagt att det här vet vi eller vi är inte riktigt säkra på det. Men de har också fullt ärligt sagt någonting som man måste göra om man ska vinna förtroende. Det är att säga, jag vet inte. Ingen vet det här i dagsläget. Och då är det ju också viktigt att i vissa länder tror jag att politiker har varit mycket pigga på någon överbuds politik här, alltså att vi ska göra mer än alla andra, vi ska vara de som isolerar mest och så vidare. Och här finns ju då en kanske förnuftighet vad det gäller att man jobbar med proportionalitet.
Jan Hassler, vad tycker du är viktigast just nu?
Ja, det är ju väldigt stora insatser som ligger på bordet i de här frågorna, och jag instämmer i det som har sagts tidigare, och jag vill ju poängtera att det inte bara handlar om pengar förstås, och att det inte bara handlar om människoliv. Det handlar om stora pengar, det handlar om stora antal människoliv. Men det handlar ju också, som Barbro pratade om hur samhället kommer att fungera i framtiden i bred mening. Vilket förtroende som finns för myndigheter och hur vi ser på varandra. Och det är uppenbart att i en sån här situation, liksom till exempel i krigssituationer, så kan mycket av sånt raseras. Och det är väldigt viktigt att vi inte gör. Det är väldigt svåra frågor. Det finns en väldigt stor osäkerhet. Det påminner ju lite grann i vissa avseenden om det som jag normalt forskar om, nämligen samspelet mellan klimat och ekonomi, där det också är väldigt stora insatser på spel. Den stora skillnaden är ju att här är det så mycket mer akut. Här är det viktigt vad vi gör exakt nu. Och därför är det också viktigt att vi fattar de riktiga besluten här och nu. Och jag vill väl, även om jag då vill poängtera att jag tycker inte pengar är det allra viktigaste, så vill jag ändå poängtera att jag tror att det är viktigt att nu göra ett antal saker med den ekonomiska politiken som innebär att när den här krisen har blåst över, vi då kan gå tillbaks och inte ser att produktionsapparaten har blivit förstörd. Jobben ska finnas kvar, företagen ska finnas kvar, och förhoppningsvis också tilliten mellan människor och till det demokratiska systemet. Men det avgörs nu, skulle jag säga.
Vi ska tala om eventuella målkonflikter om de här sakerna då. Men Måns Rosén, vad är ditt första bidrag här till vad som vi ska tänka på just nu?
Ja, det viktigaste tycker jag är att vi ska följa Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Jag tycker de har skött det alldeles utmärkt hittills. Den oro jag har, det är ju det att man vidtar sådana åtgärder som får så stora ekonomiska konsekvenser att det också tar livet av folk. Det vill säga att de negativa effekterna av en del åtgärder som syftar till att minska smittspridningen kanske har mer negativa effekter än de positiva. Och det tror jag är viktigt att vi funderar på mer.
Ska vi börja med att reda ut hur det är med den skada på ekonomi och välstånd som Sveriges och världens agerande mot virussmittan kan orsaka? Vad är rimligt att tro om det, så att säga, ekonomiska priset som du var inne på, John Hassler?
Ja, för det första ska man ju notera att i debatten nu så hör vi siffror om olika stödpaket, om kreditpaket från Riksbanken och så vidare. Det pratas ofta om hundratals miljarder. Ingenting av det där är egentligen kostnader, utan det där ska man se som omflyttningar i samhällets bokföring. Kostnader, det uppstår i direkta situationer här nu genom att människor inte kan bidra till samhället genom att arbeta. Och vad som har hänt är helt enkelt att en hel del produktion och en hel del konsumtion som involverar sociala kontakter kan vi inte göra nu. Och det har kostnader. Sen är det ju väldigt stora skillnader mellan olika typer av åtgärder. Att tvätta händerna och inte ta i hand har ju små kostnader. Men kostnaderna uppstår när människor inte kan jobba. Och ska vi prata storleksordningar så ser vi ju att jag skulle säga att med de åtgärder som vi ser i Sverige så kanske de löpande inkomsterna faller med storleksordningen kanske 20, kanske 30%. Och det betyder då i storleksordningen kanske 100-150 miljarder i månaden i förluster. Och sen är det bara att multiplicera med hur länge det här håller på. Och
men det är alltså hela landets förluster du talar om nu? Ja. Hela landets kostnad?
Ja, så att säga att en tredjedel av den arbetsföra befolkningen som normalt jobbar inte kan göra ett ordentligt jobb. Ja, då blir det då en tredjedel av inkomsterna som försvinner. Den där kostnaden kan vi egentligen inte göra så mycket åt. Men vi kan se till att det här inte får långsiktiga konsekvenser. Men då handlar det enkelt uttryckt om att se till att när det här har blåst över, jobben finns kvar, företagen finns kvar så att vi kan komma igång och börja jobba igen.
Finns det en risk att det inte kommer att bli så? Vad är det som avgör hur det blir då?
Jo, om företag går i konkurs, då är det ofta svårt att starta upp dem igen. Den som har drivit företaget har inte, har kanske blivit av med startkapitalet. Då tar det tid att starta det här företaget igen. Och det gäller såväl restaurangen runt hörnet där man bor som stora företag. Att försvinner företagen, går de i konkurs, då är det svårt att ta tid när de kommer tillbaks. Det är också så att om företagen för att försöka överleva säger upp sin personal, så är det svårt för den här personalen att komma tillbaks. Man kan förlora kontakten med sitt arbete och arbetslöshet blir liksom permanent. Och då blir kostnaderna avsevärt mycket större och onödigt stora. Och det handlar idag då om att se till att inte det sker.
Måns Rosén, vad är din bild av hur social distansering, stängda företag, stoppade möten och allting som inte fungerar just nu eller som är stoppat av andra skäl, hur det spelar in på folkhälsan?
Ja, alltså om den ekonomiska problemen fortsätter och blir en långvarig kris, så kommer ju arbetslösheten att öka. Och det finns många vetenskapliga studier som visar att arbetslösheten ger för tidiga dödsfall och sämre livskvalitet. Och vi har räknat lite på det, att om antalet arbetslösa ökade med 100 000, så skulle det kunna innebära att vi får cirka 2700 för tidiga dödsfall. Och de är ju ganska unga människor, så de förlorar många levnadsår också.
Så jag menar, dödligheten för den här sortens arbetslöshet är ungefär 2,7%?
Ja, det är rätt.
Ja. Men är det inte viktigare att stoppa en smittspridning effektivt än att hålla ekonomi och företag under armarna?
Ja, alltså det beror ju på hur många dödsfall vi kommer att få. Men det är en avvägning som jag tycker man måste beakta. Och hittills tycker jag att de beslut och åtgärder man har föreslagit är helt relevanta. Men om det fortsätter långvarigt och sånt, så tror jag att antalet dödsfall kan bli fler på grund av den ekonomiska krisen än antalet dödsfall som är orsakade av covid-19 och så vidare.
Nils-Erik Sahlin, professor i medicinsk etik i Lund. Är det självklart att ekonomi och business ska stå på undantag och att allt som kan bromsa smittspridningen ska ha företräde?
Jag vet inte om det står på undantag, utan om man tittar på Folkhälsomyndigheten, så kommer jag ihåg att de skrev efter Ebola-viruset 2015 en rapport i vilken de säger att de åtgärder som de tar ska vara proportionella, det vill säga det ska inte bara vara inriktat på den sjukdomen som pandemin leder till, utan också titta på samhället i stort. Jag tror det är vad Mån säger, att upp till nu så har det funnits en proportionalitet. Och är det inte så att kritiken av Sverige i förhållande till andra länder är att man har just haft den här proportionaliteten? Sen är det ju så att det är nog inte så att ekonomi och vad vi gör på sjukhusen står emot varandra. Vi kommer aldrig kunna göra någonting i vårdsektorn om vi inte har pengar. Så här gäller det att vi gör det på ett bra sätt. Men frågan är hur och på vilket balanserat. Ska vi använda någon form av väldigt, väldigt enkel utilitaristisk modell, eller ska vi göra som Barbro var inne på från början, respektera väldigt grundläggande värden?
Ja, vad säger Barbro Westerholm?
Jo, men jag tycker att Sverige verkligen har gått före när det gäller att vidta rimliga åtgärder på basen av den kunskap som man har i nuläget. Vi har inte stängt alla skolor därför att konsekvenserna av skolstängning skulle ha blivit så allvarliga för vården. Alltså här tycker jag att våra politiker har grundat sina beslut på det som experterna har givit som kunskapsunderlag. Det har vi inte sett i en rad andra länder. Men det är klart att när den här epidemin är över, för den kommer att gå över, då är det viktigt att man utvärderar hur har olika länder arbetat, vad var konsekvenserna, vad var vinsterna och så vidare. För det är som Anders Tegnell säger, vi har inte svar på alla frågor, men vi gör det bästa vi kan utifrån det kunskapsläge vi har i dagsläget.
John Hassler.
Ja, jag vill ändå notera att det är ju klart att det finns en avvägning som måste göras när det gäller frågor som handlar om liv och död. Och det har alltid gjorts i svensk politik. Vi bygger inte mitträcken på alla vägar i Sverige. Vi tar inte bort alla avgaser som dödar människor. Och vi satsar inte på alla medicinska metoder som är möjliga. Utan det finns en avvägning som har gjorts. Och jag tycker att man ska luta sig mot den. Jag tycker att det finns väldigt mycket klokskap som har kommit fram när man har resonerat om de här sakerna tidigare.
Men finns det en tydlig algoritm som staten använder, eller en princip för just göra den avvägningen?
Nej, alltså, hur är det ju inte att man kan säga att det finns en viss siffra över det, ett människoliv att inte spara, och under så är det okej. Okay. Så enkelt är det ju inte. Men, utan man måste, så att säga, det är liksom avvägningar som måste göras. Men det är ändå inte så att värdet av ett människoliv är oändligt. För det skulle vara omöjligt, och då så kan vi inte resonera. Och min ingång i det här var att min magkänsla var att de kostnader som vi måste ta på grund av att människor inte kan gå till jobbet och så vidare, de är så stora att det finns ingen rim och reson i det. Men jag satte mig ner och gjorde bara väldigt enkla överslagsberäkningar utifrån hur vi tidigare har värderat insparade levnadsår. Och då kan man ju se att i de myndigheter som avgör om vi ska införa nya behandlingsmetoder och så vidare, då brukar man avslå sånt som kostar mer än 1 miljon per inbesparat levnadsår. Och då gjorde jag bara liksom en baklängeskalkyl och noterade att det kan mycket väl handla om 100 000-tals levnadsår som effektiva åtgärder sparar in om vi gör rätt nu. Och det betyder ju med den här enkla kalkylen att ja, med normala värderingar så är det här värt 100-tals miljarder. Även om det förstås är stora osäkerheter. Vi vet inte vad som skulle hända om vi bara lät det skölja över. Men storleksordningarna är sådana att vi borde vara beredda att betala åtminstone flera 100 miljarder om vi hittar effektiva metoder.
Mm. Ja, du var i alla fall inne på att ändå sätta ett pris på levnadsår. Barbro Westerholm, är du med på det här?
Nej, så enkelt är det ju inte. Och jag tycker att de etiska principer för hur vården ska hantera dagens situation är alldeles utmärkta. För den utgår från just de här mänskliga rättighetsprinciperna, allas lika värde. Och sen är det en bedömning från vården. Vad är det patienten du har framför dig behöver? Vad är konsekvenserna av olika behandlingsalternativ? Och utifrån det tar man beslut om vem som det är mest bråttom med och så vidare. Det här är ju hälso- och sjukvården tränad för att tackla. Men kommer det in pengar på det här sättet, då går vi ju från principen alla människors lika värde. Det är andra prioriteringsprinciper som ska gälla här. Så jag vänder mig mot det här att räkna pengar.
John, vad är ditt svar på det?
Nej, men jag har ingenting alls att säga emot vad du säger, Barbro. Jag tycker att man gör riktiga prioriteringar. De här riktlinjerna som har kommit ut från Socialstyrelsen nu, som är ju i linje med hur man tidigare har resonerat och den lagstiftning som finns, tycker jag är helt riktigt. Men det är en annan fråga vi diskuterar nu. Det är ju hur många mer 100-tals miljarder ska samhället lägga på sjukvården i det här läget? Sen hur det som ska prioriteras mellan olika patienter, det tycker jag precis som du, att det ska man göra som man gjort tidigare. Och då säger jag att ja, så som jag resonerat tidigare, så borde vi åtminstone vara beredda att betala flera 100 miljarder extra. Och jag tror att det kan räcka för att hantera den här situationen. Så det är liksom en ganska hoppfull kalkyl som gör att jag tycker att det är ganska enkelt egentligen. Det är svårare i andra länder där man inte har så goda förutsättningar att finansiera det här som i andra, som vi har.
Ja, ska vi höra vad Nils-Erik säger om det här?
Jag har ju sett de här kalkylerna på människovärden sedan 70-talet när jag började forska på det här området. De har varit lika hopplösa hela tiden. Och det vill säga att de är omgärdade av så många mätproblem att det blir svårt att gå från mätning inom en sektor till en annan. Man har diskonteringsproblem när man tittar på framtida generationer. Man har problemet med att som Barbro säger, här har du en äldre en patient framför dig. Och så har man Måns 2700 statistiska individer som också komplicerar det här. Sen bara en snabb sak. Jag är inte alls säker på att Socialstyrelsens riktlinjer är i harmoni med den plattform som finns i svensk hälso- och sjukvårdslag. Det är den här idén om patientnytta som finns där kan läsas som ett direkt avsteg från rådande prioriteringsplattform.
Men ska vi, om vi föreställer oss att vi är inne nu på ett svenskt sjukhus eller en akutmottagning, och det som ordet triagering, det börjar bli välkänt nu, det är ordet för den sortering eller prioritering som personal i sjukvården alltid måste göra, vad jag förstår, för att snabbt bestämma vem som ska få vilken vård och i vilken turordning. Och den här triageringen blir förstås lite känsligare och potentiellt grym då. Om det finns 10 patienter som snabbt behöver intensivvård med respirator, och så finns det bara 8 eller 9 respiratorer, säger vi. Hur ska Sverige göra nu om den här snabba ökningen av covid-19-patienter i vården gör att vi inte kan ge den mest avancerade vården till alla som behöver? Nils-Erik Sahlin.
Det där är ju den springande frågan och är jättespännande. Och du har ju till exempel en internationell diskussion nu som säger att, eller går ut på att anta att du har en mycket svår patient med ett mycket svårt problem som ligger i respirator, och man förväntar sig att han eller hon lever i en månad eller två. Ska man då plocka ur dem respiratorn och ge respiratorn till en som har ett längre liv? Det är bara ett sånt här exempel. Jag tror alltså att man kommer inte kunna hitta prioriteringsprinciper här som gäller för varje sån här krissituation när den här efterfrågan kurvan har gått igenom taket.
Men vad skulle ditt svar vara på just det där du sa, det där exemplet?
Är att man får ta det väldigt instrumentellt, en gissning. Man ska inte in och fibbla i en plattform som har fungerat sedan 1996, utan man får säga, här har vi akuta situationer. Det kanske är så att vi behöver rädda till exempel läkare, sjuksköterskor, instrumentellt för att de kommer ut 14 dagar senare i vården och kan hjälpa till.
Så då skulle det vara rätt att ta bort respiratorn från den där som har bara en månad kvar att leva, med andra ord? Är det det du säger?
Ja, i vissa situationer är det tyvärr sådana svåra överväganden som kommer att få göras under i värsta situationen.
John?
Ja, så vet jag förstår nu från, jag menar, man kan diskutera om det är rätt eller fel, men Socialstyrelsens riktlinjer är ju tydliga. Där står det ju så här att i den mån det måste göras en prioritering mellan patienter på prioriteringsnivå 1, det är de här som behöver de här typen av avstöd, så prioriteras patienter utifrån biologisk ålder i termer av förväntad återstående livslängd. Så det är väl ganska klart och tydligt, och jag kan inte bedöma om det här är ett avsteg från tidigare lagstiftning, men jag tycker att det verkar rimligt.
Vad säger Måns Rosén sen, Barbro?
Ja, jag tycker det är två typer av beslut. Det ena är på individ-patientnivå och det andra är på samhällsnivå. På individ- och patientnivå så tycker jag att det får sjukvårdspersonalen avgöra de prioriteringar som görs med de resurser de har till sitt förfogande. Men däremot på samhällsnivå så är många av åtgärderna, då måste vi se mer på ett kostnadseffektivitetssynpunkt. Vad får det kosta att rädda ett levnadsår och sånt? Så jag tycker det är en skillnad mellan individ och samhällsnivå här när man fattar beslut. Mm.
Är ditt resonemang annorlunda än det som Barbro har fört?
Jag vet inte, det får ju fråga Barbro om.
Ja, vad säger du?
När vi behandlar frågorna på lite olika plan. Om jag ser det till vårdsituationen, när du ser att en patient har bättre nytta av respiratorvård än den som...
Det håller jag med.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa,
hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Han är i respiratorn. Då blir det antagligen aktuellt med att den får lämna respiratorn. Men då ska den ha rätt till god palliativ vård. Och sedan så var vi ju inne på det här med ålder. Och där är Socialstyrelsen väldigt tydlig på att ålder i sig ska inte spela roll. Det är den biologiska åldern som är den viktiga. Och här kan det faktiskt vara så att om man väger samman en persons förutsättningar att leva ett antal år till, så kan det vara så att 70-åringen har fler levnadsår framför sig än en 50-åring. Så att man inte låser sig vid det där att 70-plussarna, ja, de är en gruppering. För det kan faktiskt vara så att en 70-80-plussare har större chanser än en 50-60-åring att komma levande ut från den här sjukdomen. Så att, och det här är vi tränad för, att göra såna här avvägningar.
Ja. Nils-Erik, nu blir det väl så att om det verkligen smäller till och blir en otrolig belastning på vården, så kommer det inte bara vara att köra som vanligt men bara lite fler insatser, eller hur? Det skärps väl till situationen om den här stormen blir den förväntade och kanske till och med orkan?
Nej, men det är självklart. Då blir det ju en helt annan sida. Jag vill bara säga att vi prioriterar idag inte på återstående livslängd. Det finns inte, utan vi prioriterar enligt respekt för att alla är lika och behov. Det är det som är grunden i det här. Och vad vi nu föreslår här är, som Barbro egentligen sa, att vi då istället ska hitta något enkelt kriterium där vi har en lätt mätbarhet. Och det är egentligen hur många år verkar den här personen ha kvar. Ja, då har en 40-åring, tycker man, väldigt mycket längre livstid kvar än en 75-åring. Men så behöver det inte vara. Och det finns ju också en fråga om livskvalitet här som kanske vägas in, va?
Ja, John?
Jag instämmer i vad Mon säger, att det är två separata frågor. Dels hur man på individnivå prioriterar i sjukvården. Och, så vitt jag förstår så är det ändå ganska tydligt här att man ska prioritera utifrån återstående livslängd. Och jag tror att man har gjort så tidigare också faktiskt. Men det är att man ofta inte kommer i den här kritiska situationen när man måste göra prioriteringarna. Men man pekade också på den här andra avvägningen mellan hur mycket resurser ska vi totalt sett satsa på sjukvård i allmänhet och just nu i den här situationen. Och där finns det inte samma professionella, så att säga, kompetens inom sjukvården att göra den typen av bedömningar, och inte på Folkhälsomyndigheten heller. Men likväl så måste de göras, för det är uppenbart att vi inte kan satsa 100% av våra inkomster på hälsovård. Det går inte. Och då följer logiskt att det måste finnas någon övre gräns. Och, då tycker jag man måste vara beredd att diskutera var den ska gå. Och då räcker det inte med att säga att vi måste göra allt och så vidare.
Men om vi tar ett exempel på två allvarligt sjuka personer, och de är i övrigt, det går inte att säga egentligen så mycket om återstående levnadsår förutom den ålder vi känner till. Och så är det en 90-åring och en 45-åring, och vården klarar inte av båda de här. Ska vården blunda då för att 90-åringen sannolikt har betydligt färre levnadsår att vänta än 45-åringen? Barbro?
Nej, men det här ingår ju i den bedömning man gör av den biologiska åldern. Och då blir det ju med all sannolikhet så att 90-åringen har en sämre, så att säga, biologisk ålder än den yngre. Men sen vill jag komma in. Nu är det ju extremscenarios vi diskuterar. Erfarenheterna från Kina är ju att väldigt många ändå har tillfrisknat, och att det här är en epidemi som är övergående. Och då tycker jag att det är ganska självklart att vi ska göra vad vi kan för att så många kommer ur den här epidemin så friska som möjligt, för att sedan bygga upp samhället. Så att det här nattsvarta seminariet att alla pengar går till hälso- och sjukvården, det ser inte jag framför mig. Och det är mot bakgrund av tidigare epidemier vi har upplevt. Jag vill tillägga här att när polioepidemin 1954 grasserade som värst, då hade vi inte respiratorer så det räckte. Så vi som då studerade medicin, vi fick stå och ge konstgjord andning till jämnåriga som inte hade kvar andningsfunktion längre. Det var ganska bistert.
Ja, men jag instämmer med Barbara att jag ser det inte nattsvart här, men jag vill också sätta siffrorna. Jag säger att det här kan komma att kosta 10-20% av ett års BNP, och jag menar att med de värderingar som vi gjort tidigare så är det värt det. Det är min slutsats.
Måns Rosén, är det värt det, den här kostnaden, om det är 10-20% av BNP?
Ja, alltså det är svårt att bedöma. Jag kan inte bedöma det i dagsläget, men det kommer säkert att göras en massa utvärderingar efteråt, och det blir ju intressant att se om pengarna har gått till rätt saker.
Ja, och när du säger att det kan bli så att det blir fler dödsfall orsakade av de ekonomiska konsekvenserna än av själva sjukdomen, hur har du kommit fram till det?
Ja, det är bara att titta på. Vi gick in och tittade på livslängdstabeller och återstående medellivslängd, och man kan säga att och det var då vi räknade, och från de vetenskapliga studier som säger att en arbetslös har 63% högre risk att dö i förtid än en som arbetar.
Vad är det den personen dör av normalt sett då?
Så dör de av allt möjligt, men bland annat allt från psykisk ohälsa till även säkert stress och hjärt-kärlsjukdomar och en hel del annat. Alkoholismen ökar kanske, det finns mycket. Men man har tittat på totaldödlighet, och det är ju ett ganska tillförlitligt mått får man säga. Så att det är en klar överrisk. Ja,
nu talade vi bara nu om dödsfall, men vad sägs om de människor som får riktigt dåliga liv men ändå överlever? Så att säga. Hur stort är det priset?
Ja, det är också ett stort pris, för att många studier har tittat på livskvalitet, och arbetslösa har mycket sämre livskvalitet. Så att även sånt, oro och allt möjligt som tillkommer med det. Så det är både att man förlorar många levnadsår, att livskvaliteten går ner, och vi har även tittat på att den återstående medellivslängden för arbetslösa kanske sjunker med 4-6 år.
Har de här tankarna hos dig lett dig till några slutsatser om vad som är rimligt sätt för Sverige att tackla den här situationen nu och målkonflikterna?
Nej, egentligen inte, utan det som förvånade mig, det var att alla bara tittade på åtgärder för att komma till rätta med coronaviruset utan att se om det hade några andra negativa effekter på folkhälsan. Alla simuleringsmodeller som har gjorts om hur många dödsfall vi ska få på grund av covid-19 har aldrig tagit hänsyn till andra effekter, som till exempel att ökad arbetslöshet ger ökad dödlighet och sånt. Och jag ville bara väcka frågan för att beslutsfattarna skulle fundera 2 gånger och tänka efter före innan de vidtar åtgärder. Ger det här större nytta än riskerna?
Mm. Nils-Erik Sahlin i Lund, vad är din respons på det som Måns Rosén säger?
Nej, jag tycker det låter väldigt förluftigt. Det enda som just nu oroar mig väldigt mycket är Johns argument här att svensk hälso- och sjukvård alltid har räknat i pengar och kronor vad det gäller åtgärderna här. Och därmed så har de ju på något sätt, om de räknar på det sättet som jag, om jag förstår dig John, så har de gått i stick i stäv med svensk hälso- och sjukvårdslag och en av portalparagraferna där. Och det må empiriskt vara så, men jag har inte sett någon studie som visat det. Men att säga att det är så vi alltid har gjort i sjukvården upp till nu, Det känns som om man istället försöker smyga in en helt annan prioriteringsordning än vad som är gällande idag. Och det tror jag skulle vara väldigt olyckligt den dagen vi är tillbaka, som Barbro säger, och vi ser ljuset i tunneln och vi ska komma tillbaka till det normala. Hade jag varit äldre hade jag blivit oroad, hade jag varit funktionshandikappad hade jag blivit jätteoroad, och mycket, mycket annat.
Vill du svara på det, John, innan Barbro kommer in?
Ja, nej, jag säger ju inte att man bara gör den typen av kalkyler. Absolut inte. Jag är fullt medveten om att högst upp av principerna står människovärdet. Vi får inte behandla olika människor beroende på vilket jobb de har eller om de har gjort tidigare i livet eller någonting sånt där. Under det står principen av behov och därefter kommer kostnadseffektivitet. Och jag tycker det är fullkomligt rimligt. Det är väl genomtänkt och det som vi kanske är oense om då, men det är ju du mer expert på än jag, det är huruvida de här nya riktlinjerna är förenliga med lagen. Och jag har tolkat det som att de här riktlinjerna är ungefär som man har betett sig, men att den här sista, så att säga, frågan om hur man prioriterar när det verkligen gäller att välja mellan olika liv, den uppstår väldigt sällan, men nu riskerar den att komma oftare. Så jag tycker inte att man ska... Så jag har inget emot hur man har betett sig tidigare och jag menar inte att det är bara pengarna som avgör, absolut inte.
Okej. Barbro Westerholm.
Ja, alltså Måns var ju inne på andra folkhälsoproblem i samband med det här än själva viruset och infektionerna. Och det jag tänker på det är att vi under senare år har arbetat väldigt mycket med att minska ensamheten som i sig är en hälsorisk, inte minst för årsrika personer. Och ensamhet idag, när man lyder och håller sig hemma eller borta i ensamhet, där blir det väldigt viktigt att lindra på den ensamhet som nu breder ut sig, men också utvärdera hur har man löst problemen för många. Vad kan vi lära här? För det lär ju komma nya epidemier framöver, vad jag förstår. Så att det finns mycket att lära utifrån det vi går igenom nu. Och det måste vi ägna tid åt.
Hörrni, i den här diskussionen som inte är vår, utan den som är lite bredare i hela Sverige, så finns det en del röster som säger ungefär så här: det nya coronaviruset är otroligt mycket farligare för människor över 70 och för de som har kroniska sjukdomar. Det är de som hela Sverige vill skydda från covid-19. Men då kunde vi ju superisolera just de här människorna från viruset genom mycket ingripande åtgärder. Men låta resten av samhället få leva vidare ungefär som vanligt. För de flesta blir ju covid-19 en ganska lindrig sjukdom som går över efter ett par veckor. Finns det ett korn av smarthet i den tanken, Måns Rosén, till att börja med?
Ja, nej, ja, vad tycker jag om den frågan?
För nu får ju alla liksom anpassa sig och varenda svensk...
Men jag tyckte det Barbro tog upp, det var ju då att problemet med ensamhet. Och jag tycker på något sätt att om vi nu tittar på 70-plussare som även jag tillhör, att man måste kunna få göra en egen bedömning om vilka risker man vill ta. Men jag tycker det är självklart att man vill följa de här rekommendationerna. Man hoppas att det här tar slut om några veckor eller några månader i alla fall.
Men Stefan Löfven var ju stenhård på att man måste följa rekommendationerna. Och det måste väl gälla minst lika mycket de som har fyllt 70 som alla andra. Eller tycker att man kan få välja
nej,
själv
nej,
om man
nej,
vill följa
nej, dem? Nej, det tycker jag inte. Men alltså, jag bara menar att det är en svår avvägningsfråga här och det finns en gräns för hur länge vi kan hålla på att isolera folk. Och varför ska vi bara isolera dem över 70?
Även de med kroniska sjukdomar. Barbro Westerholm, kan man superisolera dig och andra som har fyllt 70 plus?
Nej.
Och de som vi verkligen vill skydda från den sjukdomen där den kan bli riktigt farlig?
Vi tar ansvar för att följa de råd som har gått ut. Att inte då blanda upp oss med andra, tvätta händer och alla de här skyddsåtgärderna. Men jag vill påminna om att när HIV grasserade som värst på 80-talet, då fanns det läkare som ville att vi på livstid skulle isolera HIV-smittade i särskilda samhällen. Och att hela svenska folket skulle testa för HIV var sjätte månad. Helt galet. Och då var jag i Socialstyrelsen, analyser av det här att isolera, inte isolera. Och det priset är för högt i förhållande till de vinster man kan göra genom andra åtgärder för att den aktuella smittade populationen inte ska smitta ner andra. Så att den här isoleringstanken, nej, nej, nej. Däremot, ut och uppskatta att 70-plussarna i ökande utsträckning ställer upp på de goda råd som ges. Det tror jag har en mycket bättre effekt än det här med förbud. För då kanske tonåringen till slut då kommer fram igen att nej, det här är så absurt så det här följer jag inte, och då får vi en ökad risk.
Hörrni, Sverige har ju gått en annorlunda väg än de flesta länder som har drabbats av det nya coronaviruset. Till synes har det varit mycket mildare beslut, mindre radikala åtgärder än nästan alla andra. Och statsepidemiolog Anders Tegnell har fått personifiera den här unika svenska antivirusmodellen. Vi stänger inte grundskolor, vi förbjuder inte resor, vi totalstänger inte restauranger och kaféer, även om det kommer, man får inte ha barservering. Gränsen för sammankomster sattes till 500, fast den för en stund sen så har man sänkt den till 50. Men inte till, vid två personer som är gränsen för sammankomster i vissa europeiska länder. Gör Sverige rätt när vi kör den här, ja, en ovanlig svensk modell på det här viset? Vad säger John Hassler?
Det där är ju väldigt svårt för mig att uttala sig om. Det måste ju de som kan det här med smittskydd avgöra.
Men om det är motiverat av att man inte vill så att säga förstöra för mycket av samhällsmaskineriet och ekonomiska apparaten, om det är det skälet som att Sverige gör det lite försiktigt, vad tycker du då?
Så har inte jag tolkat det, utan jag har tolkat det som att man i Sverige vill använda metoder som är effektiva. Och då, ta till exempel det här med reseförbuden mellan länder, där det liksom, där man från Folkhälsomyndigheten tydligt har sagt att det där finns inte något stöd för att det där har några större effekter smittskyddsmässigt. Och då tycker man att då gör man inte det. Och orsaken till att man har gjort i andra länder kan vi ju spekulera om. Och det är ju inte svårt att misstänka att det har att göra med liksom att man vill visa sig handlingskraftig och så vidare. Och kanske till och med ibland dra på typer av stämningar som vi inte vill ha i det här läget.
Måns Rosén, varför är Sverige unikt? Är det helt enkelt ett annat läge för oss, att det som är rätt i Frankrike och Spanien och Norge, det skulle vara mindre rätt i Sverige?
Jag tycker Sverige har haft en vettig och lagom strategi i den här frågan och överlämnat ansvaret på medborgarna, och det har vi ju klarat av ganska bra faktiskt. I Frankrike så går det till överdrifter. Jag hörde att man fick inte vara ute längre än 20 minuter även om man gick ensam och högst en gång om dagen. Och det skulle ju kunna ha effekter på folkhälsan av mindre motion och så vidare.
I Spanien får man gå ut med hunden men bara 50 meter.
Ja, det tycker jag är idiotiska förslag.
Ja, har Sverige tagit i lagom hårt och lagom löst? Vad säger Barbro?
Jag tycker vi är ett typiskt lagom land. Det är kanske beroende också på att vi har ett av de få länder som har ordet lagom i vårt språk. Nej, jag tycker man har gått stegvis fram utifrån den kunskap man har om läget. Och man naturligtvis tar till sig erfarenhet från andra håll. Jag tycker alltså att Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten har verkligen visat vilken kraft och vilken kunskap de besitter. All heder åt dem, och bara hoppas att de orkar på fortsätta och att ingen av dem blir sjuk nu mitt i alltihopa.
Det är i alla fall utmaningar som vi inte är vana vid som vi väntar oss, och många av dem kräver naturligtvis ekonomisk styrka och enorma resurser. Och det här sker över hela världen. Sverige rår sig inte själv i det här. Jag tänker, John, med tanke på om hela världsekonomin i fritt fall, brukar man säga. Då kan man fråga sig hur mycket en egen linje kan Sverige köra i så fall i de här frågorna.
Om du menar de ekonomiska konsekvenserna, så är det
allting som rör hur vi ska hantera utmaningarna som vi står inför nu. Ekonomiska, medicinska och strukturella och mentala.
Nej, men alltså de ekonomiska konsekvenserna av åtgärderna i andra länder har ju stor betydelse för vad som händer i Sverige. Och jag är ju mer orolig för de avvägningar som görs i andra länder, där jag menar att man har en mycket svårare situation. Här i Sverige har vi resurser så att vi kan se till att det här ändå blir ganska permanent. Det är inte säkert att det kommer att fungera så bra i andra länder. Och,
att det här blir permanent, hur menar du?
Låt oss säga att det skulle generera en depression som på 30-talet. Skulle det göra det, då menar jag att då börjar det bli tveksamt om det är värt det. Jag kanske skulle säga att mycket talar för att det inte är värt det, att spara de liven som vi gör med åtgärderna om kostnaden är en långvarig depression som 30-talet. Det behöver vi inte vara med och skapa här i Sverige, men det är klart att det finns risker i omvärlden som är betydligt större för det än här. Så att det är, och man kan ju tänka hur det ser ut i utvecklingsländer. Där att stänga ner ekonomin kan ju betyda att människor direkt svälter ihjäl. Så är det ju inte här i varje fall.
Vad har ni andra för reaktioner på det här?
En sak jag har tänkt på eller så här är ju det här att det globala perspektivet verkar ha fallit bort lite grann här. Vi ser det väldigt nationellt och det gör alla andra länder isolera sig. Och vi glömmer vad som kommer att hända i Afrika och många andra länder där det kan bli riktig katastrof, om jag förstår det rätt, om det här inte hanteras bra. Och då måste vi på något sätt också hjälpa till. För ett människoliv i de länderna är ju lika mycket värt som ett människoliv här. Och man ser i Europa, alla länderna låser sig och så vidare.
Jag tror helt enkelt att de strategier som vi väljer här i väst, nämligen att stänga ner stora delar av produktionsapparaten och sluta att socialt umgå och separera gamla och unga, i många fattiga utvecklingsländer så finns de möjligheterna helt enkelt inte. Så man kan inte göra det, det går inte. Det är orimligt.
Måns?
Jag håller med om att jag tycker att man skulle ha mer internationellt samarbete och fundera på vilka åtgärder har positiva effekter, vilka har det inte och hur kan vi göra så att ekonomin snurrar på ändå trots att vi försöker begränsa smittan och sånt där.
Barbro?
Ja, men det, jag håller med. Det är klart att internationellt samarbete och EU-samarbete inte minst är jätteviktigt här. Nu känns det som att politiker i en rad EU-länder, de är så fast i det här att vidta snabba åtgärder av begränsad nytta kanske inom hälso- och sjukvårdsområdet. Men det som jag är ju inte ekonom, utan jag ser ju mera vad händer bland småföretagarna i mitt närområde här. Och efter den första chocken att oj, här inga gäster längre, så började spira en kreativitet. Ja, men vi kan göra så här istället och så här och så här. Och det här tycker jag är väldigt hoppfullt, att människor efter den där initiala chocken, som är samma typ av chock som man kan få av ett cancerbesked och så vidare, eller svår sorg. Så nämen. Så här kan vi lösa problemet istället. Så jag tror att det kommer en rad kreativa lösningar från många enskilda människor där ute i verkligheten i det här kölvattnet, och det ska vi applådera.
Ja, det är ju fantastiskt att se det, och det är ju roligt att se att Sverige återigen visar att samhället fungerar bra när det är kris. Så är det ju tyvärr inte i andra delar av världen. Här i Sverige så hamstrar man toalettpapper och det kanske inte är så bra. I USA så sägs det att man nu hamstrar vapen för att försvara sig mot varandra. Och vad vi ser i Latinamerika när samhällen börjar kollapsa, det är ju väldigt oroväckande. Så att jag är ganska hoppfull som Barbro när det gäller Sverige, men jag är betydligt mer oroad av delar av omvärlden.
Det betyder alltså på den 10-gradiga pessimist-optimist-skalan, om 10 är mycket optimist och 1 är väldigt mycket pessimist, var ligger ni idag när vi tittar ungefär ett år framåt? Nils-Erik Sahlin?
Jag tror att vi kommer klara detta. Klara det på ett väldigt bra sätt. Vi vet, det finns jättemånga osäkerheter, och det är ju det som ofta gör människor oroade, de här osäkerheterna. Men,
du som Anders Tegnell, du ger ingen siffra fast man frågar. Nej, jag vill ha en siffra.
De inberäknade sig ligger på 8. Och jag tror faktiskt att ekonomin efter det här kommer att sätta fart, och det kommer hända väldigt mycket. Så att jag kommer inte tillbaka om ett år och säger gud vad fel du hade det.
Mellan 1 och 10, Barbro.
Ja, Nils-Erik och jag brukar tycka lika i de flesta frågor. Och det gör vi här med. Jag hade skrivit en 8 här på mitt papper innan du sa 8.
Oj, oj, oj då. Och Måns?
Ja, jag sätter en 7 då. För att jag är lite orolig för andra länder än Sverige. Men det är klart vi kommer att komma över det här. Men det kommer att kosta en del naturligtvis. Det kommer inte att gå spårlöst förbi.
Kan nationalekonomen sätta en siffra på optimist-pessimist-skalan?
Vi sätter alltid siffror. 8,5 för Sverige och 4 för världen.
Mm, det är rätt skrämmande den där 4:an ändå får man säga. Ja, om det skulle gå riktigt illa så att säga i större delen av världen, spelar det någon roll vilken linje Sverige har valt i den här situationen i så fall? Om det här blir en mycket, mycket bastant chockerande världskris.
Ja, det gör det absolut. Det är viktigt att vi gör rätt här i Sverige. Vi ska inte tänka att vi är så lite så det spelar ingen roll vad vi gör här i Sverige. Vi kan definitivt göra så att även om det går illa i världen att det ändå går inte så illa här i Sverige. Vi kan tänka på den senaste finanskrisen när det gick väldigt illa i delar av eurozonen, men vi klarar oss ganska bra här. Så definitivt så har det, åtminstone när det är det ekonomiska, stor betydelse vad vi gör här.
Ja, i denna veckopanel så har vi alltså haft med John Hassler, nationalekonom och professor vid Stockholms universitet, Måns Rosén, folkhälsoexpert, Nils-Erik Sahlin, professor i medicinsk etik och Barbro Westerholm, läkare och riksdagsledamot. Stort tack för att ni var med. Det här var ännu ett veckopanelens special om coronakrisen med perspektivet etiska avvägningar, bland annat om vem som kanske måste stå tillbaka när vården inte kan hjälpa alla lika bra. I fredagsintervjun den här veckan möter Jörgen Wittfeldt Taiwans officiella företrädare i Sverige, Dr. Daniel Liao. Taiwan har ju av allt att döma lyckats mycket väl med att få stopp på coronaviruset trots närheten till fastlandskina, och Daniel Liao själv beskriver i intervjun smittspridningsläget i Taiwan med två ord: under kontroll. Och ni har ett antal matiga artiklar på vår sajt som belyser Sveriges läge och hur andra länder agerar och reagerar på pandemin. Det är ju lite olika som vi har hört. Och om den ekonomiska nedgång som blir resultatet när världsekonomin mer eller mindre tar stopp. Kvartal.se ser ni det på, och ni får fler tips i våra nyhetsbrev som kommer torsdagar och söndagar. Stort tack till kvartetten i veckans panel. Som ni vet är Kvartal ett mediehus som vill vara en plattform för öppen och nyfiken samhällsdebatt. Och vi behöver våra läsares och lyssnares förtroende. Vi är tacksamma för ert stöd. Kvartal har, som ni vet, inga annonser, inga betalväggar. Vi vill gärna sprida våra kvalificerade skribenters kunskaper och perspektiv till fler. Så tack för att du stödjer Kvartal. Och på hela redaktionens vägnar önskar jag en angenäm helg, även om vi befinner oss mitt i en samhällskris. Nya kontakter, poddar och samtal nästa vecka.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.